Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där poddar finns. Hej Hanna och varmt välkommen till podden igen.
Hej Marie, vad roligt att du hörde av dig. Det ska bli jättekul att få prata lite grann med dig.
Ja, nej men det var så himla roligt och spännande avsnitt att få prata med dig sist. Och jag tänker att vi ska fördjupa oss lite mer idag i det du har jobbat med både utomlands i Colorado och också här uppe i Härjedalen när du jobbar i Sverige på Trumvallens fjällridning. Så det ska bli jättespännande att få höra dig berätta lite mer om det, tänkte vi här.
Ja, vad kul. Ja, men jag ser fram emot att få dela med mig av allt det fina som jag har varit med om både i USA och uppe i Härjedalen.
Ja, men ska vi börja med att du får berätta lite om Trumvallen då och vad du har gjort där liksom lite mer ingående. För du har ju varit med som sagt i ett avsnitt och där berättar du ju liksom lite övergripligt så om ditt liv och del av din livsresa. Men vi tänkte som sagt om du kan gå in lite mer ingående i vad du gjorde där uppe.
Ja, det gör jag jättegärna. 2013 kontaktade jag Johan som hade verksamheten och frågade om jag fick jobba, komma upp som volontär och jobba med honom. Och det gjorde jag och jag kom upp som en gröngörling. Visste inte så himla mycket om fjällen eller hur man gjorde upp eld eller hur man åka kaffe eller någonting sånt, utan jag var mest taggad på att åka på äventyr med min häst.
Ja.
Och de som lyssnade i förra poddavsnittet vet jag om att jag hade lite rädslor för att köra häst i transport och vi kunde inte ha han uppbunden och sådär. Så att jag hade liksom som ett litet delmål att få träna upp mig själv till att bli lite starkare och så träna upp hästen så att han och jag kunde bli riktiga partners liksom. Så det var med många fjärilar i magen som jag tog mig upp till Trumvallen fjällridning då 2013 i början på säsongen där i början på juni. Och såg fram emot att få guida och rida på fjället och uppleva den vackra fjällnaturen uppe i Härjedalen.
Ja, det låter ju som sagt väldigt härligt. Och just fjällen måste ju vara en speciell miljö. Framförallt när man bor som en annan här på Uppsala slätten. Man brukar säga. Skämt åsido. Vi delade ju lite bättre filmer och bilder då i förra avsnittet där. Och verkligen superhärlig natur.
Ja, det är ju väldigt fin natur uppe på Karlfjället och det kan vara lite dramatiska vyer och man får en väldigt härlig känsla i kroppen när man ser ut över de här vyerna. Så att det drog mig, det kallade på mig. Och jag hade ju ingen aning om vad livet skulle ta vägen då när jag kom upp med min häst. Men det slutade i alla fall med att jag och Johan blev ett par och vi levde och verkade tillsammans i 9 år på hans gård. Då. Och har under de här 9 åren fått arbeta med många gäster, många trevliga människor som har kommit och hjälpt oss. Och jag har fått möjlighet att lära känna en hel bygd av härjedalingar som har bott i Vemdalen och Hede och några i Sveg och sådär. Och sen så har jag fått möjlighet att jobba med hästarna då som jobbade med oss i fjället då. Lära dem att gå i terrängen och sådär. Så det har varit en väldigt stor resa för mig. Göteborgsbrud. Typ,
ja, det måste ju vara ganska utmanande då som du sa. Om du kom upp som en ganska gröngörling som du sa liksom, att göra den resan.
Ja, men det var det ju, och det var ju så pinsamt, för jag såg ju inte nästan stigarna som var på fjället. Jag såg liksom inte fotspåren från hästarna som hade gått där förut och så att när vi hade ridit en rutt då. Ja, men här kan du guida dem på en topptur till exempel. Så började det ju med, var är stigen någonstans? Och tittade han på mig och sa, men du ser du inte, du ser ju spåren där. Och så pekade han som värsta pathfinder. Men det, jag såg ju inga jäkla spår i gräset då, eller på fjället. Men nej. Det är klart att så man fick träna upp sig sakta men säkert. Och det gick ju bra. Jag red aldrig vilse så att jag inte kom hem eller så. Så att det kändes kanske tryggt för alla mina gamla gäster att veta om det. Ja. Men allt det, man är ju grön. När man börjar med någonting och inte kan, då kan man inte. Men att jag vågade liksom, och jag tyckte det var så himla roligt att få komma ut med min häst då och få göra den här drömmen och få vara i vildmarken som jag kände att det var då när jag började.
Ja, men kan du inte berätta då, vad var det som du tyckte var roligt liksom med att bo och jobba där och så?
Ja, i början när jag kom dit så tyckte jag att det var väldigt spännande det här med hur hästar funkar, och jag var så imponerad av tryggheten och lugnet på de hästarna som bodde på gården. Och jag ville att min häst skulle bli så. Så det var en stor grej för mig. Och sakta men säkert, ju mer jag lärde mig och utvecklades, så började jag känna en stor tillfredsställelse när man hade sina jobbakompisar, vilket var hästarna. Och så fick man träffa gäster som hade olika rädslor eller olika kunskapsnivå. Och så att få ge dem en spännande upplevelse, en naturupplevelse och en hästupplevelse. Och så det blev en djupare facett för mig som jag inte visste att jag hade när jag kom upp dit. Utan då var jag mest insnöad på träna hästar och sådär. Eller att jobba med hästar och vara med hästar. Så det tyckte jag var väldigt viktigt.
Ja.
Men ju mer åren gick, desto större glädje och tillfredsställelse fick jag av att se. Man fick en kund som kom som aldrig hade suttit på en häst. Och jag skulle rida samma rutt som jag hade ridit liksom i varje dag i 20 dagar innan. Och ändå så var det liksom en häftig upplevelse för mig när jag fick övertyga den här gästen då om att hon skulle våga kunna hoppa upp på hästen och sen sitta där. Och hon skulle liksom klara det. Jag minns speciellt en tjej, hon kom till oss för att hon ville ge sin tonårsson en upplevelse. Han älskade hästar och red sådär. Hon var ju jätterädd. Och så hon fick först att hoppa upp på hästen, sitta där en stund och bara känna in saker. Sen fick hon hoppa av och så fundera lite över det där. Och sen så fick hon hoppa upp igen och då vågade hon rida iväg. Och så red vi iväg tillsammans. Så fick hon liksom uppleva naturen på hästryggen då. Och kommer tillbaka. Och lyckan och glittret i hennes ögon och hennes leende. Jag minns det. Det här var säkert 2015 eller 2016. Men det blev en sån stark upplevelse för mig. Just det här. Jäklar vad kul det var att kunna. Med det lilla jag kan. Så kan jag få henne att känna den här liksom lyckan och sprudlet inom sig. När man har övervunnit någonting. Det var väldigt roligt. Och så. Sådana möten har man ju haft genom åren som har varit. Det har gett mig jättemycket.
Ja, men det förstår jag verkligen. Det låter helt fantastiskt att kunna få, som du säger, att kunna få se en person först som kommer rädd och sen att de vågar och liksom det här glittret i ögonen som du beskriver. Jag vet bara när jag har föräldrar som har kommit hit och varit hästrädda liksom, när sina barn har kommit hit och ridit och när de står utanför stalldörren och knappt vågar sig in liksom, i stallet. Och sen så vågar de sakta men säkert klappa lite. Och sen så helt plötsligt så står de där inne. Och någon förälder till och med ridit. Så att det är väldigt, väldigt häftigt liksom, att få. Man kan verkligen relatera till det. Det är en himla fin känsla och upplevelse. Att få liksom, vara med om det.
Ja, ett annat minne jag har. Jag hade en tjej som kom. Hon hade någon typ av delvis förlamning, så hon hade ingen motorik i en av sina händer och hon hade var väldigt haltande när hon gick, så hon hade liksom ingen väldigt dålig motorik på ena sidan av sig. Hon hade specialtygel med sig för hon red alltid med en hand på sin ridskola som hon hade när hon red på ridskola då. Var ganska ung, var 12-13 år eller någonting. Och så kom hon upp och så fick hon rida på en stabil häst som jag verkligen kunde lita på. Och vi red upp på fjället och hon redde ut alla situationer. Du vet, det är ju inte som en grusväg eller en paddock, utan det är ju, man klättrar upp och klättrar ner och det är liksom runt träd och allting. När vi hade ridit i 2 dagar tillsammans så pratade jag med henne, så hade hon aldrig någonsin galopperat fastän hon hade ridit på ridskola i flera år.
Mm.
Och då var det så att jag kunde ta henne med upp på en galopptur i en uppförsbacke med den hästen hon red.
Wow.
Och alltså lyckan i henne och i mig och i hästarna efter den galoppturen. Den sitter jag minns den jättestark. Jättefin stund tillsammans med henne.
Ja, jag får gåshud här när du berättar.
Mm.
Gud vad härligt. Ja.
Och det är någonting som... Sen är ju alla möten med människor och hästar har ju inte varit så. Vissa har ju varit tuffa. Man kan ha mött någon gäst som kanske har tagit sig lite vatten över huvudet och inte riktigt ser sina begränsningar. Och man får säga att men här du kan inte trava eller galoppera för att du behärskar inte din kropp i förhållande till hästen eller liksom så. Ja. Den delen var ju också viktig att förmedla för att ge gästerna en trygg upplevelse så de inte skulle trilla av och skada sig eller någonting. Vissa personer hade ju långt kvar innan de var redo till att få hästen att svänga och stanna så att de kunde liksom öka på hastigheten. Så ja. Där har man ju kanske fått träna lite på gränssättning då, så att man inte låter folk bara göra kul saker utan man också ser till deras säkerhet också så att de har det tryggt och bra på hästryggen.
Ja, men det ser något viktigt. För det har varit samma för mig också, liksom att man får träna lite grann på att det här med att sätta gränser, för att jag har ju som sagt mycket barn som är hos mig och många gånger så, men även vuxna förstås kan ju också ibland inte alltid se sina begränsningar, och det handlar ju om säkerhet, och det är jätteviktigt att ha det här säkerhetstänket och tala om att nej, men vi måste avvakta liksom, din kropp som du säger är inte redo än. Det är ju jätteviktigt, så, och det blir ju också en trygghet för de som kommer och rider, tänker jag, att de vet att ja, men här är det tryggt, de ser liksom vad man behärskar. Det är en viktig del.
Ja, och så lär man sig av sina misstag också. Någon gång så satt man en person på fel häst och så ser man hur stressad hästen blir eller hur icke-stressad hästen blir eller så. Så man fick lära sig av sina misstag också på vägen.
Ja, men så är det ju också faktiskt. Det har du helt rätt i.
Det tog aldrig något slut, den här glädjen, utan även när man hade ridit liksom. Men första sommaren när jag jobbade där uppe, då var det, jag red alla dagar förutom 7. På fjället. Alltså det var jättemycket ridning. Och sommaren därpå, hur mycket ridning som helst. Och ändå liksom, så minns jag ju från min sista sommar hur jag letar nya ridvägar och klättrar ner och klättrar upp med gästerna för att du ska få en liten pir i magen eller ta den där fjällgaloppen ihop. Alltså det var verkligen en väldigt fin period i mitt liv.
Och hur många hästar hade ni på gården? Minns du hur många de var? Det kanske varierade förstås, ungefär.
Ja, det varierade genom åren. När vi började så låg vi nog på en 10-12 hästar. Och när jag lämnade så var vi nog runt 24 på sommarsäsongen då. Och så var det några vänner och bekanta då som tog hand om några av hästarna under vintern. Så vintersäsongen var det ju mindre tryck. Så då var det färre hästar och gäster som var på gården då.
Just det.
Men det krävde sin koordination och sitt engagemang. Och vi hade ju inte löst det utan att man hade fina tjejer som hjälpte till.
Mm.
Många fina personer som har hjälpt till genom åren och täckt upp när det varit högsäsong så att man har kunnat liksom andas lite grann. Och de har varit väldigt gemytliga människor som har stöttat upp så att man har orkat att jobba alla de åren som vi gjorde.
Ja, för precis som du säger, att som du säger orka, det måste ju vara väldigt tufft. Liksom. Dels att det är mycket hästar, men också, jag tänker, det är ju inte lite snö, tänker jag, när det är vinter.
Nej, precis. Nej, det är jättemycket snö. Ja, man klättrar runt där, klaffar runt i snön. Det var någon vinter, det var så mycket snö som man liksom kunde till och med inte ens rida för hästen drunknade typ i snön på vissa ställen. Ja. Sådär. Alltså det var jättemycket snö. Men mestadels så gick det bra. Och sen så hade vi ju en sån tur att vi kunde jobba heltid, både jag och min sambo då, att vi kunde liksom göra det tillsammans. Vilket gjorde att det var vi kunde dela upp arbetsuppgifterna lite grann. Jag jobbade mer med administration och sådär. Och han kunde jobba mer med det praktiska utomhus och få gården att flytta på. Ja, det flöt på ganska bra.
Ja. Har du något roligt minne som du kan berätta om?
Ja, gud, jag gjorde ju bort mig så totalt en gång när jag guidade på fjället. Jag hade ett gäng gäster, så red vi upp på fjället tillsammans, och red man ganska samlat. Och sen när man kommer upp en bit på fjället så skickade jag alltid iväg gästerna att rida lite självständigt, så de fick gå som åt en riktning. Men man red inte på led, utan man red och letade sig fram lite själv. Och det var alltid en väldigt uppskattad del av turen som vi hade. Och då hade jag ett gäng gäster då, glada tjejer från söderifrån som inte var så fjällvana. Och så sa jag så här till dem: ja, nu är det dags att rid mot solen. Så. Och jag rider här och här och här, och så här kommer det bli. Och sen så red vi iväg. Och de här tjejerna, de pladdrade och hade skoj och red på. Och sen så någonstans så kommer de på: shit, vad är han någonstans? Och vad skulle vi rida mot solen? Eller från solen? Eller hur skulle vi rida egentligen? Så där står de mitt inne i en fjällskog och bara funderar på: vad var det Hanna sa egentligen? Och jag hade ju tagit med mig några nybörjare. Och så vi hade liksom gått den vägen jag hade tänkt. Så jag stod uppe på en höjd och så spanade ut. Och det tog jättelång tid och det kom inga gäster. Och jag letade och tittade. Och så, vad är de någonstans då? Men då hade de ju stått där i skogen och dividerat. Skulle de rida från solen eller mot solen? Och så hade det till slut. Och så hade de liksom kommit ut på en öppen yta. Och så såg de ju oss uppe på höjden långt, långt, långt bort. Ja. Så då kom de ju till oss så småningom då. Och det var så roligt. För jag träffade en av de tjejerna bara för någon månad sedan. Och hon sa: vi var det där gänget där du hade sagt att vi skulle rida mot solen. Men vi lyssnade inte så noga.
Ja.
Man var ju lite nervös där ett tag när de försvann liksom, så man bara undrar vad hände nu egentligen.
Ja.
Men vi hittade varandra, så att då lärde jag ju mig då att mina instruktioner när man ska att man ska verkligen dubbelkolla så att de som man ger instruktionerna till verkligen har förstått vad det är man har gett dem för instruktion. Så det var en bra lärdom för mig. Sen är det ju lätt så att när man är ute i naturen och rider eller går, det är ju säkert fjällvandrare samma sak. Vi är ju flockdjur, så vi hänger med den som går med mest energi. Och den som rider längst fram då, om den inte vet vad den rider utan den sitter och pratar med sin kompis, ja men då hamnar man ju lätt lite snett. Det är inte värre än så. Men vi är inte vana vid att det inte finns vägar eller att det inte finns stigar och sådär. Så det kan ju vara så att man bara: men vart skulle jag egentligen? Jag bara går här utan att jag vet hur jag ska. Det har ju hänt oss alla när man är ute med någon kompis och går på stan och så tar alla vänster. Fast den ingen vet var man är på väg.
Precis. Det kanske är lite värre då när man är på fjället. Liksom. Kommer vi inte. Hur stort område hade ni som tillgång till som ni kunde rida på? Minns du hur mycket yta?
I runt Vemdalen så är det många vemdalingar som har varit så schyssta att de ställer upp för småföretagare som jobbar med turism. Och de har gett, som gav oss tillåtelse att rida på deras marker. Och utan deras fina engagemang i att hålla Vemdalen levande så hade ju inte en verksamhet som våran allt varit lika stor och kunnat ge ett sånt fint ridpaket som vi kunde göra och Johan fortfarande kan göra ihop med sina barn.
Just det.
Så det finns en väldigt fin företagsanda i Vemdalen och många entreprenörer som hjälper varandra och man håller ihop och man stöttar de som lever av naturen på ett jättefint sätt. Så det var många dagar man kunde rida runt utan att vara på samma ställe. Så att det är jättestort, verkligen.
Ja, häftigt. Ja, jättebra också. Kul att höra liksom, att det är en sån, att det är en sån känsla där av att man hjälper varandra, som du säger, som företagare och som privatperson, att man kan samarbeta. För som du säger, turismen är ju viktig och i många, på alla ställen mer eller mindre. Så är det ju, att man kan samarbeta.
Ja, och så gäller det att hjälpa varandra också. Det är också någonting som är väldigt karaktäristiskt, tycker jag, med hur man ser på varandra. Är det någon som har kört i diket så hjälper man upp den personen ur diket. Man lämnar inte den själv där. Eller är det någon som har något problem med någonting och behöver hjälp, så hjälper man varandra. Det är en jättefin inställning till grannen på det sättet, att man stöttar varandra när det behövs.
Ja, så ska det vara.
Ja, det tycker jag också.
Ja. Ska vi gå in på den andra delen här nu då, i avsnittet? Jag tänker att det är många som drömmer om det här med att få åka till en ranch och bo och jobba och bara få liksom uppleva. Och det har ju du gjort. Du har ju både bott och jobbat på en ranch i Colorado.
Ja, det har ju fallit sig så att jag fick möjlighet att åka och hälsa på bekantas bekanta i Colorado och hjälpa dem på deras ranch i lite drygt 2 månader, nästan 3. Så jag är ju, det var ju alldeles nu den här sommaren som passerade som jag fick den möjligheten. Och jag berättar jättegärna om det. Det var en superspännande upplevelse.
Ja, för det, alltså det, du har ju skickat filmer, eller jag har sett filmer på din Instagram och sådär, och det ser ju verkligen jättehäftigt ut, samtidigt som det också är ett tungt och slitsamt arbete. Så att det är ju inte bara dans på rosor, tänker jag, men skulle du kunna berätta då hur du började när du kom dit? Vad fick du göra i början? Liksom, vad hände när du kom dit?
Ja, jag hade haft kontakt med en familj, mor och dotter. Och de hade en gård med ungefär 120 kor, kvigor och så några tjurar och ett gäng hästar. Jag kände en nära vän till dem i Sverige. Och det var hon som kopplade ihop oss med varandra. Och så jag ville åka och hälsa på dem och få möjlighet att uppleva en sommar i Colorado tillsammans med dem.
Ja.
Och det börjar med att jag blir hämtad utav Caitlin från flygplatsen där jag landar. Och så åker vi till gården som ligger utanför, eller vid foten av Rocky Mountain, kan man säga. Alltså Klippiga bergens fjällkedja, den ligger liksom uppe i Klippiga bergen, men inte högst upp, utan där det finns liksom betesmark och sådär. Så man levde ganska högt över havet. Det var 2500 meter över havet, eller 2800 meter över havet där gården låg. Fanns det liksom berg runt om som har kommit upp ännu högre upp då. Men för dem så var ju det bara vanlig. Ja, det var ju inget speciellt att vara så högt över havet. Utan det var ju liksom där de bodde.
Ja.
Så i början så var man ganska dissig faktiskt. Man var lite så här. Jag var ju liksom fysiskt stark och trodde jag var vältränad och sådär. Men man var ganska svag. För det var svårt med luften. Det var liksom tung luft. Jag försökte haka på i deras tempo, men man behövde gå in och vila lite grann på eftermiddagarna för man har fått lite syrebrist. Så var det i början.
Ja, det var ovant. Liksom. Var inte det lite obehagligt att känna den där syrebristen?
Jag blev ju mest bara illamående och trött. Och ja. Då berättade de för mig att det var syrebrist. Och att jag var tvungen att andas lite fuktig luft, för luften i Colorado där jag var väldigt torr. Torr luft påverkar lungorna så att du får sämre syreupptagning. Nej, men så att den torra luften gjorde, när man sover på natten så återhämtar sig inte kroppen riktigt lika bra som när du är i där det är hög luftfuktighet. För att lungorna torkar ut lite inombords. Så de var väldigt noga med att jag skulle dricka mycket, säger Resorb, vatten, alltså mineraler och vatten, och vätska upp mig hela tiden. För det fick man göra mot höjdsjuka. Och det var ju totalt oförberedd på. Det hade jag ju ingen aning om att man behövde vara så noga med det. Men det var man tvungen att vara, för annars så slog det till liksom.
Oj, ja.
Men det första som jag fick göra då, det var att, jag kan berätta lite om gården kanske. Gården drivs av Vicky och Caitlin. Vicky är 70 år och Caitlin är lite över 30. Det är mor och dotter. De kommer, Vickys man som gick bort för några år sedan, han är fjärde, femte generationen farmare. De hade bott på den här gården i kanske 20 år. Och innan dess så hade familjen bott på en mycket, mycket större gård. Och haft gemensam gårdsdrift med flera familjemedlemmar. Så de hade liksom downsizat ifrån en magnifik verksamhet till en verksamhet med bara 120 individer. Som de hade som köttproduktion. Och då funkade det som så att du har som farmer eller gårdar där man har produktion av kalvar. Och sen när kalvarna är ungefär 7 månader eller 1 år så säljs de. Och då säljs de ifrån de här ursprungsgårdarna till en tillväxtgård. Och sen växer de, bor de på den här tillväxtfarmen då. Och sen så slaktas de i kanske 3 års ålder ungefär. Så fungerar köttindustrin i USA. Så att de här bilderna man ser på köttindustrin, när man ser sådana här feedlots, när man ser jättestora flockar, kor eller djur, när de står inhägnade i rutor och så står det liksom det hur många djur som helst på en liten yta. Då är de liksom på slutet av sitt liv. Men början av livet är inte på ett sånt ställe. Utan början av livet är på en som i det här fallet, de här djuren då. Deras början på livet var ju liksom att gå fribetandes på jättefina ytor. Och hade väldigt vacker början på sitt liv. Så när jag kom dit då, så då var de på slutet av sin kalvningssäsong. Och kalvningssäsongen pågår kanske ungefär i 2 månader. Och då bevakar de dräktiga korna då i flera gånger per dag. Och kollar ifall det är någon som är på väg att kalva. Och så hjälper man om de får problem. Och det är alltså både dag och natt. Så de var ganska trötta när jag kom dit. De hade liksom, de går upp, de gick och la sig. Vid 10 var det en check. Vid 2 var det en check på natten. En check klockan 6 på morgonen. Och sen så check var fjärde timmar under dagen. På de här 100 individerna. Ifall det var någon som var på väg att kalva. Och detta gjorde då. Ja, det är jättehårt alltså. Det är Caitlin och Vicky. Det var det de gjorde. Så,
Vicky det var de två brukade, liksom.
Ja, det var de två. Så Vicky, hon var uppe till sent på klockan 10 på kvällen. Och sen så tog Caitlin passet klockan 2. Och sen tog Vicky passet klockan 6.
Okej, så de skiftade sådär. Ja, just det.
Ja. Så att de fick en lite längre natt sen då. Men så kunde det ju vara så att det var någon kalvning som gick på tok. Och de berättade ju om situationer då. När kalvarna kom ut och det var snö ute. För de började kalvningssäsongen när det fortfarande var tösnö ute. Och då så när kalven landar på backen. Så är det ju blött. Kan det vara blött och gegga och snö och sådär. Och då måste de ju torka. För annars så fryser de ihjäl. Så då får de ju mitt i natten med pannlampor försöka hitta en kalv. Och sen så dra in dem en släde in i ett varmt rum och torka dem så att de liksom överlever första dygnet.
Oj.
Så djuren går ju, djuren går ju fritt. De har ingen lösdrift. Alltså, djurhållningen i USA är ju annorlunda än i Sverige. Så de här, de står ju liksom på jättestora hagar. Med lite skydd av lite träd och sådär. Men de lever väldigt mycket naturligt då. De hade inga stall till dem så som vi har i Sverige.
Nej. Och för de som inte vet om vädret i Colorado, alltså hur var vädret då? Du sa att det kunde vara, att det var tö då.
Ja, när jag kom när våren precis hade kommit. Jag kom i början på maj. Och då hade ju snön töat bort. Men det var ju kallare. Det är ju lite som i Mellansverige. Som i Härjedalen kan man säga. Ganska mycket snö på vintern. Alltså 1 meter, 2 meter snö kan det vara. Och där de bodde då så var det hög, klar sommar. På sommaren var det ju högt och klart. Och det blev ju varmt på sommaren. Så det var lite mer... våren kom ju lite tidigare i, där jag bodde än vad jag är van vid från här i dagen då. Så att då, det blev ju som fint väder från juni och juli och augusti. Det regnade inte en vattendroppe typ.
Mm.
Och det och sin tur är också ett problem då, för de ska ju odla mat då till korna. Så de ska ju odla sin vall. Så när vi hade... De första veckorna så var det mycket arbete med att hjälpa vid de nya kalvarna till livet om man säger. Och så var det också väldigt viktigt att vi märkte dem och så gav dem en spruta. Vad var det för spruta? De fick en spruta och så fick de en eklips i örat. Så märkte de, att man märkte dem med siffror då. Mm. Och det var viktigt att göra det första dygnet. För efter det så blir kon väldigt... Kalven kan inte röra på sig så mycket då. För den är liksom lite liten och lite nyfiken på livet. Men så det var viktigt att hitta, att ta kalven och märka den. Och ge den här sprutan då. Innan den blev för gammal. För då... Dels så blev den mer rörlig. Och sen så blev mamman, hade mamman en större tendens att försvara sin kalv.
Ja, just det.
Så då blev det lite farligt då. Om man skulle, hade man gått in efter 2 veckor så hade mamman gärna stångat oss för att försvara sin kalv. Första dygnet så har deras hormoner inte kickat igång. Så deras instinkter är lite mjuka i början.
Just det. Mm.
Och sen då när kalvningssäsongen var på väg att ta slut. Då var det dags att se till att man skulle bevattna då hela gårdens... vallar för oss, där de odlade hö då till djuren. Och eftersom det regnar så lite i Colorado så har de ett bevattningssystem där de diken, där de avleder vatten från ett större vattendrag till mindre och mindre och mindre, mindre vattendrag. Så det var bara att ge sig ut med en fyrhjuling och för hand gräva diken, öppna upp diken, flytta om saker så att det skulle flöda mer vatten eller mindre vatten. Och så systematiskt se till att bevattna, floda upp gräsytorna eller de stora hagarna då, där det skulle växa gräs. Så direkt efter kallningssäsongen eller under kallningssäsongen så var man ute och jobbade med vattenförsörjningen då för att gräset ska växa.
Mm. Ja, men det låter ju som att det måste vara ett väldigt tungt arbete då. Och när du kom dit så var ni 3 personer om jag förstår det rätt. Eller var det någon mer som kom och hjälpte till?
Nej, de var ju så hårt. Det är så tufft för dem att få sin ekonomi så att de har inte råd. Alltså det är svårt att ta personal. Det är en tuff värld. Det funkar så att de auktionerar ut sina kalvar en gång om året. Då åker de till en... auktion där man marknadsför sig och sina kalvar och så säljs de på vikt då i lastbilar då till det här nästa steget i produktionen. Någon annan ranch då som köper djuren som en investering då för att sen få dem att växa till för att sen sälja dem som kött då på sitt sätt då. Den försäljningen, det är som ett spel, det är en gambling för att köttpriserna går ju upp och ner och det är ju marknad, det är ju liksom som en aktiemarknad. De var väldigt nervösa när de skulle åka på den här försäljningsaktionen då mitt i sommaren och var väldigt glada då över att de hade, det gick bra på auktionen för dem så de hade tjänat in lite pengar så de hade en stor förhoppning om att de skulle kunna köpa lite nya maskiner så till gården. Men det tråkiga är ju då att de gjorde klart affären och försäljningen var bestämd och priset för djuren var bestämd. Så fick jag pratade jag med Caitlin för ett tag sedan och då berättade hon att tyvärr så hade de fått lite någon olycka som hade hänt med några djur som hade blivit sjuka på ett bete som de hade haft dem på. Det finns ju lite giftiga växter och så uppe i bergen som de kan bli sjuka av och så där. Så att ibland kan man ha sån otur som farmare. Och de hade förlorat 2-3 ungdjur då till den här förgiftningen då, den här sjukdomen. Och hade i stort sett förlorat hela sin vinst.
Åh nej.
Som de hade gjort då. På sin auktion. Så förra det året gick de liksom ja, men plus minus noll då. Fast de slet så fruktansvärt hårt. Så det är många farmare som jobbar väldigt, väldigt hårt. Alla staket ska fixas på sommaren. Det är ju taggtråd och det är liksom, man måste gå och se över alla staket och det är så kilometer på kilometer av staket.
Oj,
det ska spännas upp och det är vilda djur som hoppar igenom och det går sönder och det går sönder i vinden och sådär. Så att det är ett väldigt, väldigt hårt jobb som de har att bråka med naturen. Alltså med vattenförsörjning, med att se till att djuren har det bra, med att se till att staketen är bra så att de håller sig på sin plats där de ska bo och sådär. Och skydda mot vilda djur och sådär. Så att det är en tuff värld de har. Och det är slitsamt.
Ja, men jag tänker bara det här med att som handskas med taggtråd. Och man tänker också så här, den mängden med snö som kan komma. Man vet ju själv när man har en liten gård. Alltså man tycker att det är mycket jobb. Och det känns som att man jobbar väldigt mycket liksom hemma med allting med mocka och ja, men allt som man gör liksom när man har häst och man har egen gård eller vad man nu gör. Så man kan ju knappt föreställa sig det jobbet som det kan vara att ha en sån stor gård och så mycket djur. Tuffa förhållanden, alltså väderförhållanden och sånt också.
Ja, det är jättetufft och det var jag oförberedd på också faktiskt. De är otroligt, de har mycket stamina. Alltså de är tuffa. Det här är tuffa människor alltså som jobbar med alltså på rancher med djur och djuruppfödning.
Ja.
Det är ingen lek och det är ingen dans på rosor utan det är väldigt autentiskt och verkligt. Och det är på liv och död ibland som de hamnar i situationen.
Ja, så man kan säga att drömmen om som man kan ha när man ser liksom att det ser så härligt och häftigt ut och allting liksom att få bo och vara och leva liksom i vildmark eller på en ranch så där, det är inte som du säger, det är inte en dans på rosor utan det är ett hårt arbete och slitigt och men kan du säga vad tyckte du var roligt liksom när du var där och jobbade och jag tänker med hästarna och så där. Kan du dela med dig av någon minnen till exempel?
Ja, det var ju många saker. Det var många saker som var roliga. Det var jätteskönt att få jobba med kroppen. Att få vara ute och hjälpa till och känna att man kunde hjälpa dem på riktigt. Eftersom man fick komma dit och hälsa på så fick man ändå kunde man bidra lite med bygga staket och man fick hjälpa till med taggtråden och fixa det. Även om jag var långt ifrån lika effektiv som 70-åriga Vicky som hade gjort det i 50 år. Där gick jag bet ganska rejält. Men vi flyttade ju på djuren mellan olika betesplatser, mellan olika hagar, inför vaccination och brännmärkning och kastrering av kalvar och sådär. Och många förflyttningar gjorde vi ju till häst. Och det var ju det är jätteroligt. Om man någon gång i livet, om man är hästtjej och någon gång i livet får möjlighet att jobba ihop med en häst och fösa kor, då är det ju bara go for it girl. För det är så jäkla häftigt. Ja. Det blir som en häftig synk mellan mig som ryttare och hästen. Och man får en naturlig fokus på att flytta på den här kvigan eller kon eller kalven eller vad det nu är, det här boskapen. Och det blir en sån synk ihop att du tänker inte på hur du rider, var du rider, i vilken hastighet du rider. Du bara gör uppgiften och hästen är med på noterna 100%. Det är nog det roligaste man kan göra med hästar. Som jag vet än så länge. livet är långt, det kanske kommer annat. Men just nu så är det i alla fall, det är en av de bästa sakerna jag tycker jag kan göra med en häst. Det är att jobba med häst tillsammans med kor.
Vad kul, gud vad kul att höra. Jag har ju fått se på tävling bara har jag varit när jag var yngre. Men jag har aldrig liksom själv fått testa på det. Men jag har ju sett på nära håll. Suttit på läktaren.
Ja, precis. Var ju även en av höjdpunkterna för Caitlin och Vicky. Att få sitta på sina fina hästar och att flytta på och sära på. Alltså att jobba med djuren. De älskar ju också det.
Ja.
Och det, vissa situationer reder man sig inte utan häst. Utan man måste använda hästen som ett, det är ju liksom, det är natur, det, du måste ha det, det är ett redskap liksom för att klara av den typen av djurhållning som de hade.
Hur mycket red du när du badar skulle du säga då? Var det varje dag liksom du red och i så fall hur ofta?
Vi red när det behövdes och det behövs inte så ofta som man kan tro. Utan det vi gjorde första månaden så var det inte så mycket ridning. Kanske var ridningen 5 gånger kanske första månaden. Andra månaden då blev det mycket ridning för då skulle vi flytta korna på olika betesplatser. Så då var det ju dagar och dagar och dagar. Och det är ju inte så att hästarna de går ju i hagen där de går på lösdrift och sen så rids de i 10 timmar och så står de sen och väntar och vilar upp sig och så rids de i 10 timmar. Så i ranchvärlden så har man nog lite svårt att se det perspektivet som vi har här i Sverige där många har sin häst och så ska de gå i 10 minuter och sen ska de gå 20 minuter och sen ska de gå 30 minuter och så det är liksom bara det är ju det är en väldigt annan kultur än vad som finns där borta då, utan hästen ses ju som en arbetskamrat och ett bruksdjur och den presterar efter sin bästa förmåga. Man tar hand om den på bästa sätt, men ska man flytta korna från punkt A till punkt B och det tar 7 timmar så gör det det.
Ja, just. Man sätter inte igång hästarna efter de har vilat liksom, en månad till exempel, utan det är full fräs på en gång.
Ja, det är det. Ja. Och då är de kanske lite andfådd och lite trött och lite seg. Men de är ju jättebra kondition i slutet på säsongen. En sak som jag fick vara med om som var en väldigt stor del av deras kultur. Som man fick vara öppensinnig till eftersom man var där som gäst. Det var när de hade till uppgift att kastrera sina tjurkalvar. Och att behandla och vaccinera alla sina nyfödda. Och då bjöd de in vänner och bekanta som var duktiga på kasta lasso. Och det kom en 4-5 cowboys, tjejer och killar, som fångade in kalvarna. Och vi satte fast dem med lasso och sen så fick jag vara med och hjälpa till och när de brännmärkte och kastrerade kalvarna. Och just. I början så trodde jag att det skulle vara en väldigt läskig upplevelse. Men de var så respektfulla och snabba och effektiva. Så att det blev en naturlig del av deras kultur. Som man fick vara med och uppleva. Som var, det var mycket arbetsglädje, samarbetsglädje. Och djuren återhämtade sig väldigt fort efter sin behandling kan man säga. Så det var en stor upplevelse att få se den delen av västernkultur.
Ja, jag tänker just att du säger att det behöver vara gå fort och smidigt. För blir det för långdragen process så blir det tuffare för djuren liksom. Men går det fort och smidigt så kanske vi inte ens hinner reagera kan jag tänka då utifrån. Men jag förstår det rätt.
Ja, precis. Nej, men när de kastade, när de fångade kalven så kom ju lassot kanske på en klöv och så släpades den i gräset och det är ju inte så, alltså det är ju inte, det är 20 meter åker man på ett gräs, det är ju inte så farligt. Och sen så hölls den fast och sen så då så gjorde de det de skulle göra med att brännmärka och det är lag som säger att de måste brännmärka djuren. Och sen så snittar de upp och kastrerar och vaccinerar och allt är över på 1,5 minut. Och sen så hoppar kalven upp och så springer den till sin mamma och får lite tröst av henne då. Så att de hade en väldigt fin, var väldigt fina med sina djur och gjorde det hela väldigt respektfullt och omtänksamt med djuren då. Så att det var fint att se.
När du var där fick du besöka några andra rancher och så också?
Ja, Caitlin som jag jobbade med, hon var sångerska. Så hon sjöng som entertainer på flera stycken olika gästranscher. Och då fick jag möjlighet att se verksamheten som motsvarar den verksamheten som jag hade haft i Härjedalen. Med verksamheter i USA. Det var maffiga rancher med stora eldstäder och lyxiga ställen. Och det var enkla ställen som slet hårt och familjeföretag där man jobbade, strävade hårt och strävsamt och hade det lite mer knapert. Så det var, det finns ju, alltså det är en djungel av olika gästrancher som man kan besöka i USA. Så om man någon gång ska försöka åka ut och försöka få sig en häftig upplevelse med kanske någon, att man ska åka och vara 5 dagar eller ja, uppleva liksom en autentisk ranch. Då ska man nog vara lite nogräknad och verkligen kolla så att man vet vad det är man bokar. För det finns nog viss risk att man hamnar på ett ställe som är lite för flådigt än vad man vill ha. Eller att det är lite för enkelt än vad man vill ha. Man får nog vara lite detektiv för att kunna hitta just den produkt som man själv skulle vilja ha. Jag letade ju såklart runt, för jag var ju jättenyfiken för att se om man kunde hitta något ställe där man kanske kunde söka någon jobb så småningom eller sådär. Men det var svårt att hitta något ställe som var så vildmarksaktigt som jag skulle vilja jobba. Så jag gick lite bet på det, utan mycket var väldigt tillrättalagt. Utav det som jag lyckades hitta, att det var inte så roligt liksom. Det var de gästerna fick inte annat än att skritta och det liksom, man fick bara gå på led och massor av sådana här tråkiga saker. Så där blev jag lite besviken. Jag trodde liksom att det skulle kunna gå att hitta det här coola, häftiga. Jag har inte gjort det ännu. Men livet är långt, så kanske hittar jag det så småningom. Det vet jag inte. Jag hoppas det. Jag skulle så jättegärna vilja jobba med packhästar eller vara ute i vildmarken flera dagar och riktigt uppleva kanadensiska eller amerikanska fjällen och naturen. Så på något sätt kanske jag hamnar där så småningom, vem vet.
Vi får se vad som händer i framtiden.
Jag får väl hålla mig i svenska fjäll så länge. Det duger gott. Det är vackert. Det är vackert i våra svenska fjäll.
Sverige är vackert. Hela Sverige är vackert. Och det är det som jag tycker är så häftigt också med Sverige. Att det är ett avlångt land med så många olika landskap. Fast ett och samma land.
Ja, visst är det.
Och USA är också jättehäftigt. Jag har haft förmånen också att få åka till USA flera gånger. Och det, ja, men det är intressant att utforska världen. Vad som finns där ute.
Ja, man ska bara våga. Och ekonomin för det såklart.
Så är det också. Både ekonomin och man ska våga. Jätteinspirerande att få höra om både ditt liv uppe i Trumvallen och sen i Colorado. Så jättetack för att du har delat med dig och berättat om det. Och har man frågor, tänker jag, så är det bara att ställa frågor till dig. Och man kanske själv är nyfiken på att resa till någon av de här ställena eller till någon annan plats. Och vill ha lite tips på inspiration, så kan man säkert höra av sig till dig.
Ja, jag har ju tyckt det varit så spännande det här året som jag har haft här 2023. Så jag skapade mig en Instagram-profil där jag har frikostigt delat med mig av mina upplevelser. Så är man nyfiken och vill se hur det var i USA, så har jag i mina stories lagt upp vecka efter vecka. Allting. Så det finns massor med spännande material man kan titta på där om man är nyfiken.
Super. Kan du säga igen ditt konto på Instagram som man hittar dig, för de som inte lyssnade på förra avsnittet?
Ja, Make a Dream Come True 23 heter mitt Instagram-konto.
Toppen. Jag skriver också, taggar dig i text så att man kan hitta dig så också.
Ja, det var roligt. Och jag hoppas att det är någon där ute som lyssnar som blir lite inspirerad att våga följa sin dröm om det har med hästar att göra. Eller någon annan dröm. För att hästar är jättefina djur att ha i sitt liv på något sätt.
Verkligen. Tack snälla Anna. Ha det så bra nu så hörs vi säkert snart igen.
Ja, du får ha det så bra också Marie. Ha det gott.
Ja. Samma. Hej då.
Hej då.